När Eva sa här att det inte fanns några fyrar på Mose tid, då vart jag lite fundersam. För att jag vet ju att det fanns en fyr under antiken som hette fyren på Faros. Och den räknades ju som ett av de 7 underverken, så jag var tvungen att kolla snabbt. Men den uppfördes på 200-talet, det var alldeles riktigt. Va? Mose, rätt ska vara rätt. Vi tror att Gud ledde Mose och folket ut i Egypten ungefär 1460 före Kristus. Det finns väldigt, väldigt många saker som antyder det. Men det är inte ämnet för dagens predikan. Vi ska slå upp Matteus evangeliet kapitel 7. Och vi ska läsa ifrån den 13:e versen. Matteus 7, vers 13 och till och med vers 27. Vi läser i vår Herre Jesu namn. Gå in genom den trånga porten. Ty den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet. Det är många som går fram på den. Och den port är trång och den väg är smal som leder till livet och det är få som finner den. Akta er för de falska profeterna som kommer till er klädda som får men i sitt inre är rovlystna vargar. På deras frukt ska ni känna igen dem. Inte plockar man väl vindruvor från törnbuskar eller fikon från tistlar. Så bär varje gott träd god frukt, men ett dåligt träd bär dålig frukt. Ett gott träd kan inte bära dålig frukt, inte heller kan ett dåligt träd bära god frukt. Ett träd som inte bär god frukt blir nerhugget och kastat i elden. Alltså ska ni känna igen dem på deras frukt. Inte skall var en som säger, Herre, Herre till mig, komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske faders vilja. Många skall säga till mig på den dagen, Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn, och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar, och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar. Men då ska jag säga den sanningen, jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa. Den som därför hör dessa mina ord och handlar efter dem, han liknar en förståndig man som byggde sitt hus på klippan. Regnet öste ner, störtfloden kom och vindarna blåste och kastade sig mot det huset. Men det föll inte, eftersom det var grundat på klippan. Men den som hör dessa mina ord och inte handlar efter dem, han liknar en dåre som byggde sitt hus på sanden. Regnet öste ner, störtfloden kom, vindarna blåste och slog mot det huset. Och det föll samman och dess fall var stort. Vi går till Herren i bön. Jesus Kristus, Guds son, tack för ditt ord. Tack för alla delar av ditt ord. Tack för det som är mjukt, tack för det som är skarpt. Tack Herre att du har en plan för oss. Och du har en plan för församlingen här och med Kiladalen. Och din plan är att göra mäktiga ting mitt ibland oss. Och därför överlämnar vi den här stunden i dina händer. Hela vårt möte Jesus, välsigna det. Berör oss Herre. Vi ber i Jesu namn. Amen. Det är årsmöte idag, det har ni kanske märkt. Det är kanske meningen man ska vara visionär. Missionär ska man vara också. Man ska vara uppmuntrande inför det nya år som vi har gått in i, kan jag tycka. Men när man funderar över vad man egentligen ska göra som föreståndare så slits man mellan att man vill göra saker för att bli omtyckt och sen... vill man, sen känner man någonstans att Gud kommer och säger, du ska tala det jag befaller dig och ingenting annat. Och mitt jobb blir då att lyda Gud mer än människor. Det här jag kommer dela med er nu är ett väldigt ovanligt ämne för ett årsmöte. Och oavsett om ni tycker om det eller inte, så är det just det här som jag har fått till mig. Och jag brukar klaga på Gud ibland och säga så här: varför får jag bara sånt här att prata över? Varför låter du mig inte stå upp i talarstolen och uppmuntra människorna så att de känner sig upplyfta när de går hem? Möjligtvis kommer du känna det så i alla fall, även om jag är rädd för att när det här mötet är slut så tittar ni snett på mig. Och undrar, var det inte ett misstag att vi kallade honom i första stunden egentligen? Jag sa det till er när vi kom hit. Ni kommer att ångra er. Och den dagen kanske är här nu. Vad vet jag. Men vad ska jag göra? Jag ska ha ett rent samvete inför er. Jag ska ha ett rent samvete inför min Herre som jag tjänar. Och därför står jag inför er idag och har läst en text som är väldigt, väldigt skarp. Vi älskar Jesus, säger vi. Och vi älskar allt Jesus lovar, allt han vill. Men det finns saker som Jesus säger som du och jag ryggar tillbaka inför. Och ofta har man beskyllt frikyrkan för att skrämma människor. Men läser du Bibeln och framför allt det som vår Herre själv säger, det är skrämmande. Det finns saker du och jag ska vara rädd för. Det är så. Han älskar oss med en kärlek som är oerhört mycket större än du och jag kan ana. Och han kan göra långt mer än du och jag ens kan be. Men det finns saker i det som Jesus säger som jag backar tillbaka inför. Jag undrar, hur ska jag kunna leva med att det står så här? Hur ska jag kunna förmedla det? Och när vi först kom hit så sa jag ska predika varje gång som om det vore sista gången. Det blir så den här gången också. Jag har tillfälle att påverka er i rätt riktning. Jag vill ha ett rent samvete. Det kommer en yttersta dag. Du och jag ska stå inför Guds tron och avlägga räkenskap för vad vi har gjort i våra liv. Blir vi insläppta i himlen så är det på grund av nåd, naturligtvis. Men vad vi har gjort med den frälsning vi har fått ska vi få svara för inför honom. Så därför måste jag förmedla just det som jag har fått. Och jag ber dig, tänk inte på de fel och brister som du vet att jag har. Fundera inte över om du gillar hur jag lägger fram det. Utan ställ dig bara en enda fråga, är det här sant eller inte? Är det så att Jesus verkligen menar allvar när han säger så här? Vad får det då för konsekvenser i mitt liv? Kan jag gå undan från det här och inte bry mig? Det är frågan jag önskar att du ska ställa dig. En annan sak jag vill säga, det är under den här bönesatsningen som har pågått ganska många veckor, så har också uppstått en mycket bestämd känsla hos mig. Nämligen att vi här i församlingen står antingen inför ett genombrott eller, Gud förbjude, ett sammanbrott. Vi har ett unikt tillfälle just nu att få ta del av det som Gud vill göra i våra liv och i den här dalen. Men tillfället kan gå oss förbi. Gud öppnar ibland möjlighetens fönster för oss under vårt liv, både som individer och som församling, och säger: nu vill jag göra det här. Och det där ställer han fram tydligt så att vi ser det. Men griper vi inte tillfället i flykten, då rinner det undan från oss. Och då kan det bli så att vi inte får någon mer chans, eller vi kan få vänta länge innan nästa gång kommer. Och jag har också haft den känslan, jag har sagt det många gånger. Vi är inte många här, skulle önska att vi var mangrant samlade, men Gud vet det, han har säkert lett det. Det här mötet vi har här idag har jag upplevt när jag har bett och ropat till Gud. Det är avgörande. Nu måste Gud bryta igenom. Och om man väljer att göra det nu under predikan eller under nattvarden eller efter att vi har gått hem, det vet jag inte. Men jag känner väldigt tydligt, nu eller aldrig. Det finns tillfällen då Gud måste göra något särskilt för att få upp oss på rätt väg igen. Och ni vet vilka bekymmer ni har brottats med här. Ni vet det. Och hur kriser har avlöst kriser efter kriser. Och Herren vill något annorlunda. Han vill att idag ska den tiden läggas bakom oss. Och vi ska gå framåt. Få uppleva just det som jag ska prata om på söndagsskolan. Att Gud ska leda oss från plats till plats, steg för steg. Det vi ska göra för att människor ska bli frälsta. Våra familjer bevarade från världens lockelse där ute. Och ett stort Guds verk sker runt omkring oss. Därför är min bön att Gud ska få röra vid oss. Och vad gör man då med en sån här text? Gå in genom den trånga porten. Den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet. Det är många som går fram på den. Den port är trång och den väg är smal som leder till livet. Det är få som finner den. Han talar om att dåliga träd huggs ner och kastas i elden. Han talar om att det går att bli fördärvad. Att gå förlorad. Det är Jesus själv som säger de här orden. Att få kristen, det är ingen lek. Det är ett djupt allvar. Utan allvarlig kristendom som tar med allt det som Gud har sagt så får vi bara en karikatyr. Mina vänner, det värsta som finns, och det är mitt skräckscenario inför vad som ska hända här idag, det är att ingenting ska ske och allt ska bara rulla på som det alltid har gjort. Och att vi fortsätter att ha den här söndagskristendomen. Jag anklagar inte dig, men ibland får jag en känslan att utanför de här fyra väggarna så betyder vår tro nästan ingenting ibland. Vi har inte kraft att stå emot det världen lockar oss med. Och Gud vill att vi ska äga en sån kraft i våra liv genom tron att det är vi som påverkar omgivningen och inte de som påverkar oss. Och se också här vad Jesus gör här. Han ger oss en massa uppmaningar. Han beskriver inte bara det finns en trång port och det finns en bred port. Han säger gå in. Och han säger akta er, säger han. Det står i imperativ, en uppmaning. Han vill nå oss. Han har något viktigt att säga. Och det har han idag till oss som församling. Nu vill jag göra någonting. Öppna era hjärtan. Och vad är det han är ute efter här egentligen? Jesus pratar här om portar. Och jag ska lugna ner mig en stund och försöka resonera med er vad det här handlar om. På den porten, på den tiden var portarna ställen man inte kunde passera utan att bli igenkänd. Portarna vette in till städerna. Där stötte man på de äldste som fanns i staden, de styrande. Skulle man in genom porten, då var man tvungen att göra upp de tvister man hade. För där satt de som var domare och avgjorde tvisterna. Och eftersom de styrande satt där så blev portarna också ofta synonymt med makt. Det vi brukar, Jesus säger att dödsrikets portar ska inte få makt över församlingen. Porten är en symbol för makt. Dessutom var det så här. De här portarna gjorde man inte höga eller breda. Därför att då kunde staden lätt stormas av rövare som kom ridande till häst. Därför av säkerhetsskäl. För att rätt personer och rätt företeelse skulle komma in genom portarna gjorde man dem ganska trånga och inte för höga. Och det står till och med i Ordspråksboken så här att den som gör porten hög söker sin undergång. Alltså om man byggde en väldigt stor port till sin stad eller där man bodde, då utsatte man sig för fara. När du och jag ska in i Guds rike, då är porten trång. Vad som helst kan inte passera. Ondskan kommer inte igenom. Och den som vill gå igenom kan inte göra det obemärkt, utan måste göra upp sin sak. Och det här gäller när vi blir frälsta. Ska vi komma in på sanningens väg, så behöver vi lämna det gamla. Gå igenom porten och göra upp med han som sitter där, som har all makt. Det är det ena. Men det är likadant när Gud kallar oss att gå in i nya saker. Ni måste in genom en trång port då. Och nu måste ni göra upp era gamla tvister. Ni kan inte ha dem med in i staden. Domaren måste få döma, och ni måste få lägga det åt sidan när ni går in genom den trånga porten. Det är väldigt, väldigt viktigt. Ordet trång här betyder att den är snäv, därför att det finns hinder runt omkring. Det går inte att lura sig in. Det finns ett sätt att ta sig in, och där är det trångt. Och porten är också en symbol för vår Herre själv. Han säger på ett annat ställe: jag är dörren, säger han. Det är han som är porten. Och den som går in genom mig ska bli frälst. Därför att han säger ju: den trånga porten leder till livet. Och han är vägen, sanningen och livet. Vem skulle annars kunna vara porten? Så det vi ska gå in i, och jag önskar vi ska få göra det idag, det är att vi ska gå in genom Kristus själv. Och de tvister vi har ibland oss måste lämnas där, vid ingången till det Gud har kallat oss till. Det går inte att ha det med sig in. Det är omöjligt. Sen säger Jesus: det är få som finner den. Gud vill att alla människor ska bli frälsta, men så blir det inte. Här antyder Jesus att de som verkligen finner porten är få och inte många, i jämförelse med de som inte finner den. Och just för att porten är trång, säger Jesus på ett annat ställe: kämpa för att komma in genom den trånga porten. Ty många, säger jag, skall försöka komma in men inte kunna det. Därför att det är för många saker de vill ha med sig in, men det går inte, mina vänner. Vi behöver lämna någonting när vi går in genom porten. Och icke att förglömma, den trånga porten leder också till den smala vägen som leder till livet. Frälsningen börjar i porten. Man måste komma till Jesus, passera genom den, göra upp allt det gamla. Men sen börjar ett nytt liv. Jesus är inte bara porten, han är också vägen. Det är inte så att han står och delar ut fribiljetter till himlen, och när vi har fått den, då lämnar vi Jesus på sidan av, och så har vi den där med, och sen lever vi i våra egna liv. Och när vi kommer upp till pärleporten, och hur den ser ut, så räcker vi ut biljetten och säger: för länge sedan så fick jag den här. Ja, men vilken väg har du gått hit? Ja, det spelar ingen roll, jag har ju biljetten här. Så fungerar det inte. Porten leder till vägen, och vägen leder till livet. Och den vägen är smal, liksom porten är trång. Här används ett verb. Jesus använde ett verb som används när de pressade druvor på den tiden. Det är någonting som blir trängre och trängre, för att saften ska pressas ut ur druvorna. Sån är vägen med Jesus. Vi går in genom en trång port, och sen blir det smalt, och det smalnar av längs vägen mot livet. Det blir inte bredare. Och det blir inte enklare. Sådan är den väg som Jesus bjuder in oss på. Frälsningen är inte bara en engångshändelse. Detta är en process av helgelse, där vägen blir smalare för oss ju närmare livet vi kommer. Levi Petrus ställde sig en gång inför allvaret i det här, när han en gång fick frågan: vill du gå vart som helst för Jesus? Vill du bli vad som helst för Jesus? Vill du göra vad som helst för Jesus? Och då tänkte han: det här är detsamma som att ta livet av sig. Och så har nog många tänkt och känt. Men Jesus säger ju själv: den som älskar sin far, sin mor eller vad som helst, sin karriär, sina ägodelar, sina pengar, sin ställning, vad som helst mer än mig är mig inte värdig. Och den som inte tar upp sitt kors och följer mig är mig inte värdig. Den som finner sitt liv skall mista det. Men den som mister sitt liv för min skull, han ska finna det. Å andra sidan då så har vi den breda vägen som leder till fördärvet. Den porten och vägen är lättare passerad, är mer lättillgängligt, mycket ondska kan obemärkt slinka igenom och det finns gott om rörelseutrymme på andra sidan. Vet ni varför det finns så mycket villfarelse i världen? Så många olika sätt att tro, så många felaktiga sätt att leva. Det beror på att vår fiende bryr sig inte om vad folk gör, bara de inte går på den smala vägen. Därför att den är ohyggligt smal, därför du balanserar på en knivsägg. I jämförelse med utrymmet som finns på andra sidan. När Jesus säger här, den breda vägen är bred, då använder han ett ord som betyder platå. Det är vida sträckta marker. Du kan göra precis vad som helst och hur som helst. Men det är en väg som leder till fördärvet, mina vänner. Och fördärv här betyder att gå under. Det är samma ord som används i Johannes 3:16 när Jesus säger att den som tror på mig ska inte gå förlorad. Och det har Jesus kommit för att rädda oss från. Sen går Jesus vidare. Så talar han om falska profeter och husbyggen. Och vad har det här med saken att göra egentligen? Först målar han upp för oss en port, en väg som vi ska gå. Och han målar upp den vi inte ska gå. Och ja, man kan ta det här på flera olika sätt. Men på ett sätt skulle man kunna säga, Jesus ger oss här exempel på hur det här kan se ut. Och då börjar han tala om de falska profeterna. Det som beskrivs här, lyssna nu, det är människor som kallar Jesus för Herre. Men som bara bär ett yttre skal av rättfärdighet. I sitt inre är de inte födda på nytt. De har aldrig kommit in på den trånga genom den trånga porten och än mindre vandrar de på den trånga vägen. Andra Timoteusbrevet 3:5 varnar och säger så här: de bär ett sken av Guds fruktan men förnekar dess kraft. Och det sammanhanget har kraft att göra med att leva efter Guds vilja. Det är inte första hand under och tecken och sånt där. Därför att märk här att det står här att de säger inför Jesus på den dagen: Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn? Har vi inte med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och gjort många kraftgärningar? De kanske står här och säger: men jag har bett för sjuka. Jag har varit med om under och tecken. Jag har drivit ut demoner i ditt namn. Jag har gjort allt möjligt. Ändå säger Jesus: gå bort från mig. Jag känner er inte. Jag har aldrig känt er. Hur kan Jesus säga så? Därför att de här vännerna bär ett sken av Guds fruktan men förnekar Guds fruktans kraft. Och vad är det? Jo, Jesus, han anklagar dem för att vara laglösa. Han säger: gå bort från mig, ni laglösa. Vad betyder det? Jo, de har aldrig underordnat sig faderns vilja. De har burit en kristen profil utåt, kanske vara aktade stora predikanter. Det här. Vad är det här en beskrivning som? Människor som gör stora under och tecken. I Jesu namn. Och de kallar honom Herre, Herre. Upprepningar betyder att de verkligen är allvarliga när de säger Jesus och Herre. Vad var det som saknades? De gick inte på den smala vägen. Det fanns ingen vilja att underordna sig den himmelske faderns vilja. Därför att det måste vi förstå. Vi har bett här om att Guds kraft ska komma över oss. Vi har bett om att Gud ska låta oss få tala i tungor och profetera. Vi har bett om att också sjuka ska bli helade. Men i första hand, mina vänner, så är kraften från höjden till för att få oss att leva ett liv efter Guds vilja. Att helga oss. Att avskilja oss från den här världen och få oss in på en väg som blir smalare och smalare. Gud kommer inte att fråga när du står inför rättfärdighetens tron på den yttersta dagen. Hur många har du helat? Har du profeterat? Har du varit duktig på att predika? Hur mycket har du samlat in till församlingen? Ingenting sånt. Han kommer säga, har du följt min himmelske faders vilja? Har du helgat dig? Har du underordnat dig vad jag gjorde på korset? Jesus betalade dyrt för din synd med sitt blod. Då kan vi inte säga att vi inte bryr oss om det. Men då mister vi hellre vårt liv för hans skull. Därför att den som mister sitt liv, han finner det. Det här är historisk kristendom, mina vänner. Det vi har haft i kyrkan i Sverige i många, många år, det är någonting annat. Och så tar Jesus liknelsen om husbyggarna. Han tar ännu ett steg. Han säger, en förståndig man eller kvinna är den som hör dessa mina ord och handlar efter dem. Att höra i Bibeln, det är inte bara att veta, utan det är också att göra. Att vara villig att omvända sig. Är det en gärningslärare du kommer med, Robert? Nej, det är det inte. Men beviset för att du har omvänt dig och blivit född på nytt, det är att du kommer att fortsätta och omvända dig och förändras steg för steg till likhet med Jesus Kristus. Och vägen kommer bli smalare och smalare. Och fylld med mer glädje än du kan tänka dig. Därför att det är det här som leder till den sanna glädjen. Guds rike består av frid, glädje och rättfärdighet i den helige ande. Och ju mer du avskiljer dig från det som du älskade förut och istället vänder dig mot det, desto mer kommer du att bli fylld av glädje. Men om du inte har någon frälsningsglädje, så beror det på att du behöver slå in på den smala vägen. Jesus kom med syndernas förlåtelse, inte syndernas tillåtelse. Att vandra på den smala vägen är att både höra och lyda. Inte bara höra och sen göra som man själv vill. Att höra och lyda Jesus likställs här med att bygga sitt hus på en fast klippgrund. Ser ni det? Och det gör att stormen, när den kommer, för den kommer förr eller senare, det är inbyggt i det här. Vårt livsverk, det utsätts för påfrestningar. När stormen kommer så förmår den inte rasera det som är byggt. Och i kontrast till detta så framställer Jesus samma berättelse. Han talar om dåren som hör men inte lyder. Och hans hus såg säkert lika bra ut som den andres. Till det yttre så var det kanske till och med vackrare. Såg mer välbyggt ut, men grunden var ju felaktig. Och när stormen kommer finns det inte någon fast grund, utan allt rasar ihop. Och raset blev stort. Vi är, om vi vill kalla oss en kristen församling, vi är kallade av Gud att vandra den smala vägen. Jag skulle vilja kalla oss för den smala vägens folk. Kanske kan det tjäna som vision för vår församlings framtid. Vad kännetecknas av ett sånt folk? Det är ett folk som går in genom den trånga porten. Som går in genom Jesus. Och som söker Jesus i allt. Och som är villig att följa Jesus vad det än kostar. Och som älskar Jesus mer än sitt eget liv. Och när vi har kommit in genom den trånga porten, så finns det en smal väg. Han är vägen. Där ska vi gå. Och den vägen kommer bli trängre och trängre. Ordet betyder i grundtexten egentligen, den vägen är svår. Men den är också fylld med glädje. För han leder oss genom dödsskuggans dal. Men trots att den där vägen är smal som en knivsägg, så finns där ängar med gräs och vatten där vi finner ro. För Herren är vår herde. Oss skall inte fattas.
Du behöver inte bekymra dig för vad du ska få mat, kläder eller hur det ska gå med ditt liv. Herren kan ta ifrån dig allt du har, ändå ge dig precis vad du behöver. Men gå in genom den trånga porten och börja vandra den smala vägen. Och låt honom göra den smalare och smalare. Skära bort det där som inte kan följa med in i himlen. Och du vet precis vad det är för någonting. Därför att när vi vandrar på vägen så går vi inte mot fördärvet. Vi går mot livet. Och det är ju han som är livet. Jesus är inte bara ett medel för oss att ta oss in i himlen. Så tänkte många människor förr i tiden. Bara de blev döpta och de gick och biktade sig ibland, så var Jesus garanten för att de skulle komma in i himlen. Men målet med himlen, det var bara att få gå runt på gator av guld och ha det bra och få allt man ville ha. Och som man tänkte när man var liten. Det är ett ställe fullt med glass och godis. Lite så, va? Men målet med det, målet med himlen är inte det. Vet du vad målet med himlen är? Obegränsad gemenskap med Gud. Jesus är vägen dit, men han är också målet för oss. Jag har förberett en plats, säger han. Och jag ska komma tillbaka och hämta er för att ni ska vara där jag är. Det är inte för att du ska slippa i första hand sjukdomar eller materiellt, om du har underskott där eller vad det nu kan vara för någonting. Det är för att du ska vara med honom. Sen får du allt det andra också, men det är en annan sak. Ser ni här att det är få som finner den här vägen? Vi är inte många här idag. Men de som går på den sörjer inte över det. Vad spelar det för roll om hela världen vänder sig mot oss? Om vi så är få, så glädjer vi oss över att vi tillhör Jesus. Och vi aktar oss också för de falska profeterna. Och vi genomskådar dem genom att se på frukten och inte på deras andliga yttre. När man går på den smala vägen som Guds folk, då köper man inte allt hur som helst. Man prövar. Och man ser på vad Gud gör. Och så ser man, finns det andlig frukt i det här? Leder det till kärlek, glädje, frid? Ja, då är det rätt. Men finns detta inte, då får människorna uppväcka döda om de vill. Vi tar inte emot det. Därför att när vi går på den eviga vägen, då kallar vi inte bara Jesus för Herre, Herre, utan vi vill också göra den himmelske faderns vilja. Vi lovsjunger inte bara med munnen, utan också med livet. Herre, jag vill ge dig min lovsång och jag vill göra mitt liv till en lovsång till dig. Jag vill växa i helgelse så att varje del av mitt liv sprider en väldoft omkring mig. Jag vill att människor ska, även om jag inte med min mun säger något, ska de se dig, Jesus. När de ser hur jag lever. Och vi vill vara ett folk som gärna vill uppleva både kraftgärningar och under och tecken. Men som i första hand vill ha en nära relation till Jesus. Som man ärligt kan säga. Min vän är min och jag är hans. Som vi brukar sjunga. Min vän är min och jag är hans. Så sa man ofta förr i tiden. Jesus är min. Vad menar man egentligen? Att man ägde honom? Nej, men det fanns en intimitet som vi har tappat bort. Men min frälsare, han är min. Han tillhör inte församlingen bara. Han är inte världens frälsare, han tillhör mig. Och jag vill att du ska kunna säga det fullt ut, ärligt till 100%. Jesus är min och jag är hans. Om jag åker upp till slottet i Stockholm och säger till vakterna där, jag vill bli insläppt för jag vet vem kungen är. Då kommer de att undra, vet kungen vem du är? Men när vi kommer hem till Jesus så ska vi kunna säga, Jesus, jag vet vem du är och du känner mig. Därför får jag komma in. Inte på grund av något annat, men det är att jag älskar dig och vi älskar varandra. Det är den smala vägens folk. Så älskar de Jesus. Och den smala vägens folk vill höra Guds ord och göra därefter så att livet byggs på klippan Kristus. När stormen kommer, för den kommer, då skakas det kanske. Men det rasar inte. Det står fast. För det är byggt på honom som är klippan. Vet du, när man utkämpade slag förr i tiden, det var det den som stod uppe på klippan som vann. Där hade man övertaget. Jesus vill att du och jag ska stå på honom. Så vad vi än möter här i församlingen eller ute i livet, då har vi övertaget. Därför att vi står på honom som är klippan. Detta är den smala vägens folk. Och jag önskar att Herren vill göra oss till ett sådant folk. Idag. Inte om en vecka. Inte ikväll, utan just nu. Komma med sin ande över oss. Och förvandla allting. Och du min vän som har saker, lämna dig vid porten. Gå in. Och ha gemenskap med Jesus där. Vi ber. Herre, du har lovat att vara vår gemenskap när vi samlar ditt namn. Och jag önskar så hett av hela mitt hjärta att du skulle komma med din kraft mitt ibland oss, Herre Jesus. Du vet, Herre, vad vår gemenskap har lidit under år som ligger bakom. Jag ber, Jesus, att du med din kraft sätter punkt för det som har varit. Och idag öppna dörrarna och fönstren om framtiden. Herre, det som du vill göra i den här bygden. Och jag vill bedja dig, Fader, att du ska göra oss till ett folk som går på den smala vägen. Och jag ber att du fyller oss med glädje över att vi är på väg mot livet. Herre, kom med din ande. Bryt igenom, Herre. Döp varje broder och syster i den heliga ande. Och räta ut, Herre, det som är krokigt. Förbarma dig över oss, Jesus. Amen. Det blir någon sång innan nattvarden här. Vi förbereder oss för den.